Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han kan
det är
för
dålig.
Fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Vilken känsla. Vilken känsla.
Vilken sensation.
Vilken sensation. Hörlurarna funkar. Vädret är varmt. Vattnet är ljummet.
Vattnet är kallt.
Vattnet är kallt. Podden är här.
Återigen tillbaka på sitt vanliga schema.
Ja, och en vecka tidigare än vad vi har sagt.
Precis. Så surprise!
Grattis till er!
Alltså det är så sorgligt att vi tänkte att i år har vi varit
koll
bättre än vad vi brukar vara på att planera. Men vi hade ändå tänkt fel.
Vi hade ändå tänkt fel, men vi hade tänkt fel åt rätt håll.
Ja.
Och det får man
vara
nöjd med.
Ja, alltid. Alltid något.
Alltid något. Vi tänkte fel, men det blev bra.
Det blev helt bra.
Det blev
helt, bra.
Helt jävla bra. Ja, välkomna till Mord mot Mord.
Ja, välkomna.
Med vår nya tagline, helt jävla bra.
Mm.
Mm, svag.
Underbart. Ja, jag tycker den var bra.
Okej, tack.
Men jag jobbar ju inte så mycket med ord, höll jag på att säga. Det gör jag ju faktiskt.
Det jobbar jag ändå med. Mm. Det är typ ganska...
Ganska mycket.
De flesta gör ändå det. på något sätt.
På något vis.
Använder man sig av ord. Men
hur mår du då?
Jag mår ju bra.
Du kämpar på.
Jag kämpar på. Jag kämpar verkligen på. Nu är vi ju fortfarande i det här konstiga att vi spelar in as långt i förväg. Mm. Kan vi ju säga. Så att jag är ju djupt
fortfarande gravid.
Fruktansvärt gravid. Och fruktansvärt varm då. Men, det är
men så, inte så länge till.
Nej, inte så länge till. Och, men jag, alltså, det är bra. Alltså, ja, så länge jag får bada. Det är som vanligt.
Mm.
Så länge jag får bada så mår jag bra.
Alltså ni borde installera ett litet badkar i er lägenhet.
Nu ska jag berätta för dig att jag gillar inte att bada badkar så mycket.
Ja just det gör du inte nu.
Jag gillar...
Så gör du inte det?
Alltså jag vill ju, min badkänsla är ju mer av en så...
Frihetskänsla.
Ja, att jag, alltså min favorit Disney-film när jag var liten var ju Lilla Sjöjungfrun. Alltså inte för storyn utan bara för att jag gillar att bada så mycket.
Havet är djupt Havet,
och inte heller för musiken.
Inte. Det är därför jag gillar den. Nere på botten, där är det toppen. Havet är djupt.
Där satt den.
Ja.
Vänta, var det du som berättade att du hade sjungit? Inte den, utan den när hon sjunger när hon kollar på alla sina grejer.
Ja, här är en manik. Nej, vänta.
Vill du ha en manik? Manik?
Ja. Jag har 100.
Var det du som berättade att du hade sjungit den i skolan?
Nej, jag har inte sjungit den.
Vem fan har jag... Varför går jag runt och pratar om Lilla Sjöjungfrun med folk? Uppenbarligen för att jag älskar den.
Den är bra.
Är den ens bra?
Ja, det tror jag.
Vi har precis sett Aristocats.
Den är bra.
Den är bra.
Men det är nog en av de Disney-filmerna som jag har sett minst
antal gånger. Färst gånger.
Säger man minst antal? Man säger minst antal gånger.
Minst antal gånger, tror jag.
Den jag har sett flest är The Lion King.
Oh, The Lion King. We're going international. Ja, men den är ju faktiskt toppen. Mm, det får man ändå säga. Hur mår du?
Jag mår bra. Vi har varit på självplock av hallon idag. Vi plockade 5 kilo.
Alltså, det känns lite öppet nästan.
Alltså, det var en sån sjuk känsla. För att man får ju smaka när man går och plockar.
Mm, hur mycket smakade du?
Alltså, jag åt så många hallon, Karin. Så jag vill inte ens ha när vi hade plockat färdigt.
Och ändå blev det 5 kilo. Det var, hur många av de kilorna följde med hem?
Nej, alla 5 följde med hem. Men jag har kanske 1 kilo i min mage också.
Det kunde lite tänka. Jag tänker dig som typ så, du vet, en björn i blåbärskogen.
Ja, men det kändes som det. Och Sigrid, hon, alltså, hon var så lycklig. Hon åt så många hallon. Och hon vill inte heller ha på slutet. Och då det säger mycket, för hon är matglad, kan man säga.
Men okej, okay, vänta. Så hon gick alltså, för du skickade en bild på henne innan till mig, där hon hade på sig, vad jag skulle säga ändå, i snickarbyxor.
Det är snickarbyxor.
Ja. Gick hon alltså runt i hallonlandet med de här snickarbyxorna på sig?
Ja, alltså. Fast hon satt i
alltså, hon kan ju inte gå riktigt.
Vandringsryggsäck.
Oh my god.
På ryggen.
Men då så fick en av er krypa runt så hon skulle kunna plocka.
Nej, ryggen. Alltså de var, alltså plantorna var manhöga.
Vänta, så hon var bars runt i förd snickarbyxor i en sån där ryggsäck
i ett i en hallonskog av, alltså.
Har du bilder på det här?
Ja.
Kan du skicka bilder till mig, tack?
Det ska du få.
Men vad bra det var att hon hade på sig sin farmar outfit.
Det var lite liksom genomtänkt.
Jag förstår det.
Vi kör ju alltid teman. Det var så som när hon var nyfödd och jag hade gjort en sån här mammaträning. Då köpte Oscar alltså Nike-outfit till henne. För att han tyckte hon skulle på sig det när jag tränade. Men det fick hon inte ha, för det kändes för nördigt.
Men också urgulligt.
Ja, det var lite gulligt.
Hur liten var den? Det vill säga, hur kort tid passade den?
Hon hade den alltså typ 2 gånger. En Nike body, Nike strumpor och en Nike mössa.
Gull!
Som en riktig liten kickers bebis.
Och så att hon hade typ så fila skor.
Yo, I wish. Hon hade faktiskt kunnat vara på sig sina silvriga Converse till.
Ah, så cool ändå. Mm. Riktigt cool. Yeah. Du har också börjat så noppa hennes ögonbryn och måla dit nya.
Jajamän, när vi har gjort sån microbleeding heter det inte.
Men blading, eller?
Blading heter det.
Microbleeding.
Sådana såna riktigt schyssta, förvånade, tunna ögonbryn.
Kan vi måla ögonbryn på Sigrid?
Alltså gärna, det skulle vara skitkul. Det skulle också vilja göra, någon annan gång skulle jag också vilja göra pipskägg på henne. Det skulle också vilja göra skitkul.
Gulligt. Ja, men bra.
Då gör vi det.
Då har vi planer.
Då säger vi så.
Då har vi planer på gång. Hur går det med din tennis, tänkte jag på?
Men det går bra. Imorgon ska jag är jättenervös.
Men gud, för börjar ditt läge nu?
Nej, jag har redan gått på lägret.
Va?
Ja, vi har inte pratat om det. Ja.
Oh my god, berätta allt om ditt tennisläge.
Det var bra. Ja. Jag fick byta grupp efter 2 dagar.
För du var för bra.
Nej, och jag höll på att tänka jättemycket så här. Är det för att jag är för dålig eller är det för att jag var bättre? Och jag har fortfarande inte landat i vad jag tror att det var.
Okej, men vad sa
jag? Jag tror att jag var sämre. Nej, de sa bara att gruppen var ojämn och frågade om jag kunde byta tid. Och sen så på dag 4, då kom en kille från min första grupp in i min andra grupp också. Men han var ganska bra, för först så var jag helt säker på att jag var sämre. Men han var ganska bra, så tänkte jag att vi kanske var de bästa som fick byta. Jag vet inte.
Alltså en gissning. Om man inte vet om man är bäst eller sämst, då är man sämst.
Jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt också det. Tyvärr. Alltså.
För du var inte helt dominerande helt enkelt.
Nej, det var jag inte.
Men vänta,
absolut inte.
Men du är ju bara Andrea.
Jag är 3 av 100. Så att, nej, jag var 15 av 100. 15 av 100.
Just det. Men vad skulle du säga är din uppskattning av din liksom talang nu? Eller din kunskap nu kanske?
Alltså jag har inte haft lika liksom brant utvecklingskurva.
Nej, den stannar ju av.
Så att jag kanske är 17 nu då. 18 kanske.
Men nu tycker jag dock att det är problematiskt att du från början väljer, alltså att du köper Oscars skala. Du kan ju sätta dig själv högre än 15 redan från början om du vill.
Nej, men jag vill inte göra det. För jag vill inte att folk ska få felaktig bild av mig. Jag är skitdålig på tennis. Alltså,
det står ändå fast länge. Med.
Ja. Men imorgon så har vi bokat en bana 2 timmar.
Du och Oskar?
Jag, Oskar och Jonas. Alltså min svåger, så heter det väl. Alltså min Oskars systers man.
Ja.
Och så ska vi spela först alla tre liksom. Så vi ska köra lite cirkel.
Alltså som rundpingis.
Lite så. Och Jonas är bra på alla sporter utan att ens typ har gjort dem.
Så jävla on-brand någon som heter Jonas.
Ja, han är liksom typ bäst på allt. Utan att anstränga sig. Men han är inte störig med det. Men jag skäms redan nu för att jag kommer vara så himla dålig.
Hur bra är Oskar?
Han är bra. Men jag tror han och Jonas är ungefär lika bra. Men Jonas har spelat mycket kortare än Oskar. Det är lite psykande tycker han, såklart.
Just det.
Så imorgon kommer både jag och Oskar på dåligt humör. Jag för att jag har varit sämst och Oskar för att han har fått stryk av Jonas.
Nybörjaren.
Mm.
Men
det ska ändå bli lite kul.
Men hur var känslan av att vara på, jag vet om att det inte var ett läger. Du var ändå i en läger. Alltså.
Jag tyckte det var jättehärligt. Alltså jag tyckte faktiskt att det var härligt. För att det var, jag var, båda grupperna jag var i var jättetrevliga.
Just det.
Först blev jag kompis med en kvinna framförallt i den första gruppen. Och vi hade liksom lite kul. Och sen så blev jag kompis med alla i den andra gruppen.
Oj.
Mm. Men vi hade jätte, liksom, bra snack.
Gick ni liksom ut och tog ett glas efteråt?
Nej. Men det kändes som efter den sista lektionen kändes som att jag lämnade lite för fort. Du vet när man känner så här att man, jag trodde att alla skulle skiljas åt. Så man bara, hej då! Och så gick jag till min cykel. Och då var alla kvar och pratade. Och då kände jag, borde jag ha stannat nu? Ja, och då är det för sent.
Nej, man kan då inte kan man inte backa.
Så att, ja, vi får se hur det blir nästa sommar.
När du försöker glida in och föreslå en Aperol Spritz.
Är det någon som, jag hade kanske tänkt att föreslå en glass.
Just det. Så att för att du inte vill verka framstå som att du har ett liksom drinking problem.
Nej, jag behöver ju inte vara för
öppen med det. Det kan de få reda på sen.
Precis, när vi går nästa säsong.
Och gud, ni är typ så, vad heter tennisklubben?
Jag vet inte. Jaha, här nere.
Ah?
Nej, det finns ingen tennisklubb. Det här var tennis på Österlen som hade, de har en ambulerande tennisskola under sommaren.
Alltså det är alltså tennis på Österlen-gänget 2021?
Mm. Precis.
Det är inte toppen. Vi behöver ta in någon som skriver en bättre slogan.
Jag tycker också det.
Det är ingen slogan heller, det är bara ett
namn. Men det var sjukt kul.
Vad bra. Kul. Vad blir ditt nästa läger?
Golf. Börja på torsdag. På riktigt. 5 dagar golfkurs.
Vem är du?
Jag vet.
Kul att du hade ett svar på det.
Jag har faktiskt köpt mitt livs, eller inte mitt livs, för jag hade piqué ganska ofta när jag var liten.
Yep.
Men jag har köpt i mitt vuxenliv mina 2 första piqué-tröjor. För att Oskar sa att jag var tvungen att ha krage på banan.
Vadå, är det en sån liksom, ja men måste det bara?
Jag tror att golf är en sån ganska tydlig dresscode-sport. Eller just har det i alla fall varit, jag tror kanske att det börjar lätta lite på det. Men det är jag riktigt nervös för.
Har du spelat någon golf liksom?
Nej, aldrig. Bara minigolf.
Men hur ska ni... Du, det är inte så bara.
Nej, det är det inte.
Mina föräldrar hade en period när de i deras kompisgäng, jag antar att det var innan vi liksom föddes, när de hade en liten grej där de så tillsammans satsade lite på barngolf.
Ja, kul!
Att de köpte sina egna klubbor och typ var och spelade.
Gud, vad härligt. Det gjorde mig jätteglad, den informationen.
Så kan inte du och jag ha ett barngolfsläger?
Jättegärna.
Hur mysigt.
Vet du någon bra bana i Stockholm?
Nej, men jag vill att vi ska åka iväg. Vi kommer åka iväg.
Ja.
Vi kommer bo på en camping. Och sen kommer vi bara spela deras 9 håls om igen.
Du frågar, kan vi bo i en sån här stuga på camping?
Ja, absolut. Det kan vi.
För jag vill helst inte jobba tält i alla fall.
Nej, men vi kommer bo i en stuga. Självklart. Ja, nej, men alltså det är jätteviktigt att man sover bra och sånt när man tränar.
Precis, man måste vara utvilad. Det är faktiskt jätteviktigt. Och så måste vi värma upp så vi inte får någon konstig så här
sträckning
i axeln.
Ja, men exakt.
Nej, men alltså igår, alltså apropå att vara en person som man inte tycker att man själv är. Vet du vad vi gjorde igår?
Nej.
Jag och Oskar, vi och Sigrid, vi skulle åka och gå liksom en liten kort vandring på Haväng här nere som är jättefint.
Japp.
Och så skulle Sigrid sova i bilen. Och vi var så här, så allting blev lite konstigt planerat. Så vi åkte och köpte lunch. Och så tänkte vi att vi liksom skulle ha lite som picknick typ, när Sigrid hade vaknat ute på Haväng.
Mm.
Men hon vaknade ju aldrig. Så att vi alltså åt vår picknick i bilen på parkeringen. och sen när vi ätit så satt vi först bara och lyssnade på sommarprat. Men jag var liksom, fick lite spring i benen. Så jag bara, vill du göra ett kort sån här 7-minute workout på parkeringen? Så vi skulle göra ett ryggpass. Vi hann bara göra uppvärmningen. Vilket var så att man skulle stå, alltså göra simtag ståendes. Nej. Och alltså jag skämdes så mycket när det kom in bilar. Så vi bara så stod bredvid varandra.
Ni borde skämmas.
Så då kände jag, vem är jag? Vem är jag? Vem har jag blivit?
Men okej, okay, ja. Så sen avslutade ni?
För då vaknade Sigrid. Så vi hann bara göra den stående stimningen.
Ja, men hon vaknade väl av skam?
Ja,
vad kul skam.
Riktigt pinsamt faktiskt.
Men det är ju, man är ju, alltså det är någonting med en parkeringsplats med som gör att allting blir lite konstigt. Det är som när jag och Marcus typ för några somrar sedan, så var vi typ nere på västkusten någonstans och sen så hade vi varit och badat typ. Och vi var, du vet, så som vi alltid är när vi är på sommaren, att man alltid är på någon jävla turné, så man alltid är på väg från någons föräldrar till någons föräldrar och allting är alltid i bilen. Så att då var vi, så, vi hade varit och badat och sen stod vi på en parkering och skulle liksom byta om inför att åka till nästa ställe. Så att vi liksom smällde upp hela jävla resväskan på marken på parkeringen och stod där och bytte om typ. Och du vet att man bara direkt känner sig som att man bara är så här, vad är det som,
nej.
Vad är det som händer?
Bor du på parkeringen nu? Så känns det.
Ja, det gör verkligen det. Och det gör jag ju i och för sig.
Jag gjorde det nästan.
Tur att du bara hann göra uppvärmningen.
Jag har varit riktigt pinsam faktiskt. Som, jag har blivit en förälder verkligen. Ah. En pinsam förälder.
Jag ser fram emot att följa den här utvecklingen.
Det ska bli spännande, jag håller helt med. Och det ska bli kul när du joinar mig på den pinsamma förälderresan.
Ja, men jag vill bara spela barngolf.
Barngolf.
Har du märkt att jag redan har bytt ord till minigolf? Nej, från
väldigt
minigolf.
Seriöst faktiskt.
Mm, verkligen, det kommer bli toppen. Jag ser fram emot när vi gör om den här podden.
Till barngolfspodden.
Verkligen.
Bana mot bana.
Riktigt svagt. Den tar vi. Nu ska vi göra
det. Vi kör igång.
En sista gång kan vi göra den här podden innan nästa tar vid.
Precis. Underbart.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Då kör vi. För idag då, som alltid, så kommer det också bli lite sorgligt. Så jag bara säger det redan nu. Sidney Loof föddes i Nebraska 21 augusti 1993. Där växte hon upp med sin syster och sin bror och hennes föräldrar George och Susie. Pappan var rektor i en skola och jag tror att det var den skolan som Sidney själv gick i. Och familjen är en så väldigt vanlig, trevlig medelklassfamilj. Hon var ett väldigt nyfiket barn och växte upp till att bli en väldigt omtänksam och härlig person. All in all så har hon haft en väldigt trygg och bra uppväxt, verkar det som. Det är ett nära kontakt med familjen och föräldrar och allt där. Hon älskade alltid djur och framförallt katter, och hon tyckte om att fiska och vara ute och, du vet, göra sådana härliga saker på fritiden. Som jag nu också gör. Träna på en parkeringsplats, yeah, till exempel.
Till exempel.
Efter att hon hade slutat high school så började hon på college, men en bit in i sin utbildning så insåg hon att det inte var någonting för henne, så hon hoppade av och började istället att jobba. Och det verkar som att hon har varit någon slags manager för kassorna på en butik i en kedja som heter Menards, som säljer typ saker till hemmet och vet, sånt.
Mm.
Hon bodde med sin katt i en lägenhet och hon hade länge lidit av psykiska problem och mått dåligt och varit deprimerad, och
Hon självmedicinerade med marijuana under en längre period. Men 2017 bestämde hon sig för att sluta röka gräs och istället börja med ordentlig medicin. Vilket fick henne då såklart att må mycket bättre. Hon var singel men hade en profil och använde sig av Tinder.
Hon hade en profil?
En Tinder-profil.
Ah!
Jag bara... Du har aldrig haft Tinder, så att, det kallas profil även där.
Det var bara att jag blev för... Jag trodde att det var något...
Hon har en fysisk profil också.
Skönt att höra. Goes both ways faktiskt.
En användarprofil.
Just det, så hon tindrar.
Säger man det?
Man säger nog det.
Här slängde jag mig som att jag var proffs på Tinder. Det
nej,
var inte.
Nej, men man säger det. Man säger det. Det var bara det. Det var en kortslutning i min hjärna.
Som jag, kommer tror... ihåg, jag var på en Tinder-dejt med en person som jag inte kände. Sen var jag på Tinder-dejt med folk jag kände också. Men kommer ihåg att var det du som blev så arg på mig för att jag hade hoppat in i hans bil? Alltså jag om någon borde ju verkligen veta bättre.
Jag vet inte.
Nej, det var helt sjukt.
Det låter olikt mig att bli arg på dig, i och för sig.
Orolig. Du kanske bara blev orolig.
Ja, det kan jag bli. Det kan jag verkligen ha blivit. Jag har ju bara gått på, jag har typ bara gått på en Tinder-dejt med en person vars öppningsfras var "You have a radical nose." Jag bara, han tar vi.
Jag förstår det, givet. Okej.
Ja, kör.
Jag fortsätter. I november 2017 matchade hon med en kvinna vid namn Audrey. Sydney berättade för sina kompisar om den här tjejen och Sydney verkade direkt väldigt intresserad. Och efter att de hade varit på sin första dejt den 14 november 2017 så berättade hon för sina kompisar att hon tyckte Audrey verkade vara toppen. Och hon visade bilder för sina kompisar på henne och sa att hon gärna ville träffa henne igen. Vilket hon också gjorde. Bara dagen efter de hade haft sin första dejt så träffades de igen.
Oj.
Och det gjorde mig, du vet den känslan när man har börjat dejta någon och bara, det här är så jäkla härligt.
Yep.
Och så bara, ses man. Så den 15 november då igen, när Sydney gör sig i ordning för dejten efter jobbet så lägger hon upp en bild på sig själv på Snapchat där hon skriver "Getting ready for my date." Efter det så plockar Audrey upp Sydney med sin bil utanför jobbet och sen kör de typ omkring, och det här gjorde de tydligen första dejten också, körde omkring lite med bilen och typ röka lite gräs, även om Sydney i princip har slutat så röker hon lite gräs. Och sen så vill Sydney bli lämnad hos en av sina kompisar, så Audrey kör dit henne och sen skiljs de åt.
Mm.
Dagen efter dejten så dyker Sydney inte upp på sitt jobb. Hon har heller inte svarat när någon har ringt eller ringt till sitt jobb eller hört av sig till dem och meddelat att hon inte kommer, vilket är väldigt olikt henne. Ingen av hennes vänner eller hennes familj får heller tag på henne. Hon svarar då inte i telefon eller på sms och ingen vet var hon är. Så hennes mamma bestämmer sig för att åka till Sydneys lägenhet för att kolla läget. Och när hon kommer dit så står hennes bil parkerad utanför lägenheten.
Mm.
Och när hon kommer in så är Sydney inte hemma. Men hon har liksom lämnat lampor på. Liksom som att, du vet, som man gör typ när man ska gå hemifrån men ändå komma hem och typ man vill ha lite tänt hemma.
Mm.
Hennes handväska är kvar hemma och hennes katt har då inte fått ny mat eller nytt vatten. Och hon är då bara så här, okej, det är något som inte stämmer. En av Sydneys kompisar, som Sydney, eller kollegor, det är lite, kollega, det är lite oklart, kanske både och. Som Sydney har visat bilden på Audrey för, tänker att Audrey borde ju veta något om vad Sydney är. Eftersom det är liksom den personen som de vet har varit med Sydney sist.
Mm.
Men hon har ju inget annat att gå på än ett förnamn och en bild. Så för att hitta Audrey så gör den här kompisen en Tinder-profil. Och sen börjar hon swipa. Tills hon då hittar bilden på Audrey.
Åh jävlar. Smart.
Och alltså så sjukt smart. Och de börjar, de matchar och sen börjar de chatta. Och det blir fort ganska flörtigt i chatten. Och till slut då har kompisen till Sydney fått Audreys telefonnummer. Och hon lämnar telefonnumret både till Sydneys familj och till polisen.
Mm.
Telefonnumret som Audrey har lämnat ut till Sydneys kompis är kopplat till en kvinna som egentligen heter Bailey Boswell och som är 21 år gammal. I samma veva som polisen då liksom får tag i det här telefonnumret så har även FBI blivit inkopplade i Sydneys försvinnande. Och de går igenom hennes digitala spår. Och då kan de ju se vilka telefonmaster som hon typ har pingat mot och sådana saker.
Mm.
Och då ser man att Sydneys telefon senast var aktiv i en liten stad som heter Wilbur, 6,5 mil ifrån där Sydney själv bodde. Och telefonen har lite mer konkret då, kan man sedan koppla till Bailey Boswells lägenhet. Så de kan på något vis härleda att hon har varit där.
Så hon, för hon bor där, eller hon är liksom skriven där, eller whatever.
Precis.
Ja, jag fattar. Mm.
Den här lägenheten delar Bailey Boswell med en man vid namn Aubrey, Aubrey Trail, som är 50 år gammal.
Okej.
Okay. Så polisen åker såklart dit för att prata med Bailey och Aubrey. Men när de kommer dit så är de inte där. Och deras hyresvärd säger att hon inte har sett dem på ett tag, men att det luktat konstigt ur deras lägenhet. Det har nämligen luktat väldigt starkt av blekmedel.
Mm.
Så nu lite kort om Bailey Boswell och Aubrey Trail. De är, eller utger sig i alla fall, för att vara ett förlovat par. Jag tror inte att de är det egentligen. De är ett par, men de är inte förlovade. Mm. De säger att de är antikhandlare. Och på ytan så kanske det är liksom ett helt vanligt par, förutom kanske en något ovanlig åldersskillnad. Men som vi alla vet så är det någonting mer som gömmer sig under ytan, under det här, bakom det här paret. De är bland annat dömda för att ha lurat ett annat par på $400,000.
Oh.
Det rör sig om något slags mynt eller en myntsamling som de har sålt. Och jag gissar att det liksom är ett sånt klassiskt bedrägeri. Inte nog med att de är dömda bedragare, utan Aubrey utger sig också för att vara vampyr och att han kan flyga.
Just
han
det.
Säger han säger att han har fått övernaturliga krafter genom att döda andra människor, och Bailey utger sig för att vara häxa, och hon säger att hennes magiska kraft är förmågan att kunna läka andra människor. Och enligt henne då så har hon fått den kraften genom att ta en annan människas sista andetag.
Okej, men då kan man ju tycka att hon hade kunnat använda den kraften för att läka den människan vars sista andetag hon tog.
Men exakt så.
Det, nej.
Det känns lite motsägelsefullt.
Ja, lite. Mm. Ja.
Så de två är då ihop, men det finns även andra kvinnor som figurerar runt Aubrey. För han och Bailey lockar då till sig kvinnor genom Tinder och andra datingappar.
Oh.
Och Bailey är den som frontar då och matchar med de här kvinnorna under olika namn. Till exempel då Audrey. Och sen går hon på dejt med dem. Och när hon väl är på dejt med dem så berättar hon om Aubrey. Alltså så här typ, du vet, du är på dejt med mig, men det finns också en annan person som typ gärna vill träffa dig. Typ lite så.
Okej.
Okay. Och efter att hon har, du vet, dejtat dem och sådär, så har hon tydligen berättat om de här krafterna som hon och Aubrey besitter. Och säger att de också kan få sådana krafter om de stannar med Aubrey och Bailey tillräckligt länge. För då kan de avgöra vilken kraft som de troligtvis besitter och hjälpa dem att liksom framkalla den kraften.
Gud, alltså jag är liksom tacksam för min radical nose-kommentar. Det känns så oproblematisk.
Lite så.
Mm.
Och det är då några kvinnor som har liksom fastnat i det här, eller man ska säga. Och då verkar det som att Aubrey, eller då blir han liksom som någon slags försörjare till de kvinnorna. De får tydligen $200 i veckan som någon slags veckopeng typ. Och han betalar för typ att de ska gå och klippa sig och typ gå och göra naglarna och lite så här, olika skönhetsbehandlingar och sånt.
Så han blir liksom lite så vampyr slash sugar daddy typ?
Exakt så.
Okay.
Det ska senare också komma fram att om man ska vara del av den här relationen, eller vad man ska säga, så måste de följa ett visst antal regler. De måste kalla Aubrey för daddy och de måste kalla Bailey för mistress eller mommy. De behöver fråga om lov när de vill göra någonting utan dem. Och de får inte träffa eller ha några andra partners. Men det får då Aubrey såklart ha. De måste smsa eller ringa till Aubrey var tredje timma. Och de måste också hjälpa dem med deras antikhandlarbusiness. Vilket kort och gott går ut på att stjäla och sen sälja antikviteter.
Just det.
Mm.
Det var inte så, eller ja, det kanske också är då att man får så stå i kassan med.
Kanske. Eller okay. Typ åka iväg på en Craigslist. Jag vet inte exakt hur de sålde det. Jag tror inte de hade en egen butik.
Nej, det låter som att det hade varit dumt att ha det. Okej, och hur förlåt, du kommer säkert till det, men hur länge har liksom det här pågått? Det är så jävla
inte så
jättelänge liksom.
Tror jag. Ja, men alltså Bailey är då, alltså hon är ung när
hon
det här.
Hon är bara 21, sa du va?
Ja. Så att jag vet inte exakt hur länge de har varit ihop, så, men kanske något år. Jag tror typ inte att det är så länge, och jag kommer till det kanske lite mer sen, men han har kanske hållit på längre själv.
Ja. Så. Han har säkert haft någon annan innan.
Antagligen, det vet jag inte, men man kan ju tänka sig det. Och om de här reglerna då inte följs, så är det istället då straff som gäller. Och det är lite olika typer av straff beroende på vilken kvinna, eller du vet, så här, vem det det finns då vittnesmål om att de har blivit piskade av Bailey. De kan också typ bli tillfälligt strypta med ett skärp, och du vet, en av de här tjejerna då som har varit med dem har fått äta kattmat som straff. Så att det verkar varit liksom all möjlig blandad skit som de kunde typ råka ut för om de då inte följde de här reglerna. Mm. Okej, så att polisen åker dit och Aubrey och Bailey är inte där. Men polisen då kommer tillbaka igen med en husrannsakans order och går igenom hela deras lägenhet. Det är kallt i lägenheten. De har satt termostaten på 15 grader och det här är liksom mitt i november. Så att det är liksom inte, det är kallt. De hittar bland annat Viagra och 17 sexleksaker. De hittar flera flaskor av blekmedel, varav i alla fall 2 var helt tomma. De hittar inget blod eller någonting sånt i lägenheten, men det de ser är att det liksom är blekmedel på hela väggarna, som att de har blivit så här ordentligt tvättade. Och det är en viss del av lägenheten som är väldigt tvättad och, eller städad och liksom ordninggjord, medan resten är ganska rörigt. Så det är liksom helt uppenbart att det är någonting som har hänt där. Och den 28 november, alltså knappt 2 veckor efter att Sydney har försvunnit, blir Aubrey och Bailey officiellt misstänkta och efterlysta för mordet på Sydney. För de har ju då redan dragit och polisen har ingen aning om var de är. Aubrey och Bailey lägger upp videos på sig själva på Facebook där de säger att de är oskyldiga och du vet, säger så här: ja, vi har träffat henne men vi har inte gjort henne någonting, du vet, så det här, polisen är, det här är en häxjakt efter oss.
Just det.
Du vet, så vi kan inte vara kvar hemma, vi har inte flytt men vi kan inte vara kvar hemma för vi blir uthängda i media, du vet, massa sådana grejer. Och de är på flykt i några dagar och typ i olika städer och de kör omkring och sådär. Men efter några dagar så lyckas polisen i alla fall lokalisera dem och gripa dem. Och då grips de först för något annat, liksom lite mindre bedrägeri som de direkt kan liksom plocka in dem för.
Mm.
Och när de blir gripna så går de igenom det rummet där polisen går igenom det rummet som Aubrey och Bailey bodde i. Och där hittar de liksom massa konstiga saker som kan tyda på att de gör sig redo för att fly. Du vet, de hittar så olika typ magväskor med så proteinbars i. De hittar olika burner phones. De hittar också en iPhone som tillhör Bailey. Men polisen går igenom den och den har blivit fabriksåterställd den 17 november. Så att de kan liksom inte hitta någonting på den.
Nej.
Men det är liksom, det är mycket som talar för att de då inte är helt oskyldiga. Sen så går polisen också igenom då Baileys mobiltrafik. Och kollar den, hur den har pingat mot olika master.
Mm.
Och dagen efter, eller om det var 2 dagar efter som Sydney har försvunnit, så har de pingat mot massa olika torn i ett område i Clay County i Nebraska. Och hon har kört jättelångt omkring där. Mm. Flera, liksom, jättemycket. Och polisen följer det här spåret då som hon har kört. Och när de kör där så ser de någonting ligga i ett dike. Och det är en soppåse med en arm i. Och de kör vidare längs det här spåret som hennes telefon har gett. Och så hittar de 13 soppåsar till som innehåller kroppsdelar. Kroppsdelarna identifieras som Sydneys tack vare en tatuering som hon hade på sin arm. Och säkert DNA och sånt också. Men liksom man kan ganska snabbt förstå att det är hennes. Bland kroppsdelarna hittas också latexhandskar. Blodiga latexhandskar. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Sydney har försökt försvara sig, men att hon till slut har dött av kvävning. Aubrey erkänner snabbt att han har dödat Sydney, men att det inte var ett planerat mord utan att det var en olyckshändelse. Han hävdar att Sydney har haft frivilligt BDSM-sex med honom och två andra kvinnor, men inte med Bailey. Han menar att han under den här sexakten har strypt henne med en sladd, men bara för njutnings skull, men att det har gått över styr och att hon har dött som en följd av den här strypningen.
Mm, absolut.
Han säger att efter att Sydney har dött så har han fått panik och bestämt sig för att han ska stycka henne och göra sig av med kroppen. Han säger också att Bailey inte haft någonting med själva mordet att göra, eller dödsfallet att göra, men att hon har hjälpt honom att städa upp och göra sig av med kroppen. Bailey backar den här historien också, och hon säger att hon sov i vardagsrummet medan Sydney, Aubrey och de här två andra kvinnorna hade sex med varandra. Men eftersom obduktionen då visar upp skador som inte överensstämmer med deras berättelse och att det finns liksom inga bevis på att det hade varit några andra i lägenheten utöver Aubrey, Bailey och Sydney. Mm. Och så finns det dessutom sms mellan Sydney och Bailey som inte nämner någonting om Avery eller två andra kvinnor. Så håller liksom inte deras berättelse. Det finns ingenting som tyder på att det dels har varit två andra kvinnor där, men att Aubrey skulle ha gjort det här frivilligt liksom. Eller att hon skulle ha vetat om vad hon gav sig in på när hon träffade Bailey snarare.
Nej, för hon, alltså hon verkar ju ha varit jätteglad över att träffa den här Audrey liksom.
Exakt.
Att det har varit, gud, jättesorgligt.
Mm. Och det mest dräpande beviset mot Aubrey och Bailey är att det finns övervakningsbilder som visar när de är i en butik. Och enligt en viss källa så säger de att det är den butiken där Sydney jobbar. Och i den butiken så köper de en såg, en mattkniv, en sekatör och typ plast för kläden eller du vet, någonting sånt. Bara några timmar innan Sydney ska träffa Audrey då, eller Bailey, på sin andra dejt.
Mm.
Både Bailey och Aubrey blir åtalade för mord, medhjälp till mord och olämpligt handhavande av mänskliga kvarlevor. Bailey erkänner sig skyldig till alla tre. Och Aubrey erkänner sig bara skyldig till olämpligt handhavande av mänskliga kvarlevor. Vilket då gör att han riskerar dödsstraff i en rättegång. Och de två ställs till rätta i två separata rättegångar. Men när de sitter häktade och väntar på rättegångarna så skickar de meddelanden till varandra. Och de är då kodade på något vis.
Alltså, polisen, hate these people.
Alltså verkligen. Mm. Polisen lyckas såklart knäcka de här koderna.
Såklart
de gör. Och i koderna, eller i meddelandet till varandra, så försöker de liksom få deras historier att matcha och liksom helt och hållet. Och Aubrey trycker på vikten att han vill liksom att han ska ta på sig skulden och att de ska få Bailey att framställas som ett offer också. Så han är liksom villig att ta hela skulden för hennes, eller för deras skull. Men liksom, de blir påkomna. Hans rättegång är först ut, och utöver de fysiska bevisen som finns så är det också då tre kvinnor som uttalar sig om deras tid med Aubrey och Bailey. Och det är också de som har berättat om de här straffen och det som jag berättade om tidigare. Det berättar även att Bailey gillar masochistisk sex och fantiserade om att döda någon samtidigt som Aubrey och Bailey filmade det här. Och den har de då, den här filmen planerade de sen att sälja dyrt. De trodde att de skulle få $1 million. Och sen har de sagt att de ska splitta på de pengarna och sen gå skilda vägar. Jättekonstigt. Så det kommer fram liksom en massa skit om Aubrey och Bailey.
Och de här tjejerna, vad är liksom deras så här upplevelse av det här? Alltså har de varit liksom rädda att lämna, eller har de, alltså förstår du vad jag menar?
Alltså det framgår inte riktigt, men jag tolkar det som att de liksom har blivit lite indragna i det där, så som man kan tänka sig, du vet, att de inte har kanske den bästa självkänslan på grund av olika anledningar, och sen så liksom har de hamnat i det, men det var ingen är ju kvar i det när de träffar Sydney. Men de säger alla tre också att även om de har hört dem säga alla de här sakerna, så är det ingen som liksom har sett eller hört att de faktiskt har dödat någon tidigare.
Nej. Jag fattar.
Ja. Men under Aubreys rättegång, när en av de här kvinnorna vittnar, så händer det något konstigt. För mitt under vittnesmålet så ställer han iväg. Sig upp. Nästan alltså. Han ställer sig upp och skriker: "Bailey's innocent, I curse you all." Och sen hugger han sig själv i halsen med något vasst. Så han börjar ju såklart störtblöda och han förs iväg i ambulans. Han överlever det här liksom självmordsförsöket eller vad det är. Och när han har återhämtat sig så fortsätter ju såklart rättegången.
Så pinsamt första dagen tillbaka.
Alltså verkligen. Men det sjuka är att under den fortsatta rättegången så får han 2 hjärtattacker och 1 stroke. Men han överlever då alla de här 3 sakerna också. Och till slut så döms han i år, i juni i år, till döden.
Åh jävlar.
Mm.
Okej, men det måste ju vara hennes... Det är hennes krafter som räddar honom från alla sina strokes.
Typ. Hon bara, du ska tillbaka, du ska komma tillbaka.
Kom nu, kom nu, kom nu. Men okej, okay, så han har precis fått sin dom då?
Ja.
Och hennes rättegång?
Den började först i september 2020. Och det fanns liksom mycket mer fysiska bevis, eller liksom, du vet, alla sms, allting som, mot Bailey. Och hon döms på alla 3 åtalspunkter. Och under påföljdsförhandlingen så menar då hennes försvar att hennes historia av både psykiska och sexuella övergrepp gjorde henne till det perfekta offret för Aubrey. Att han liksom kunde värva henne och sen typ, du vet, hjärtfatta henne eller sånt där.
Yeah.
Och de vädjar då om att Bailey inte ska dömas till döden på grund av det. Och tydligen så har hon också en dotter. Men jag vet inte med vem, eller jag vet inte så mycket mer om när hon fick dottern. Och så. Den slutgiltiga domen har fortfarande, när vi spelar in det här, inte kommit. Utan den räknas komma någon gång under augusti i år.
Alltså det är liksom nu, precis.
Mm. Och om hon döms till döden så är hon den första kvinnan i Nebraska att dömas till döden.
Jävlar.
Mm. I Sydneys minne så har det upprättats liksom någon slags stiftelse som ger ut, eller det är en stiftelse som har upprättat ett stipendium i Sydney Loves namn som delas ut till kvinnor som behöver det. Vilket är väldigt fint tycker jag.
Det är så sorgligt att hon bara ville gå på dejt och så var hon så glad för att hon hade träffat någon.
Ja, det är så jäkla sorgligt.
Och var så glad för att hon skulle typ träffas igen. Och som du säger, typ att man är helt pirrig och bara, mm. Åh, vi ska träffas dagen efter igen. Och meanwhile så är de och typ så här
planerar. Förbereder hennes mord. Mm. Nej, det är så jävla sorgligt. Och det gör ju någonting med den, just det där. Och det är ju som med så här Lonely Hearts Killers och alla sånt där. När någon bara letar efter liksom kärlek och så utnyttjar folk det och gör någonting så jävla vidrigt.
Ja, det är heartbreaking nu.
Och du vet, så ung och du vet, allting. Det är så jävla sorgligt.
Stackars henne och stackars hennes anhöriga.
Ja, det är så otroligt hemskt.
Åh, gud.
Så det var mordet på Sydney Loof och det kallas också för The Tinder Murder, men det finns väl ett gäng sådana.
Mm.
Och jag har då läst en artikel som heter "Woman accused of killing Tinder date got off sexually on talking about torture and murder. Prosecutors claims" på Oxygen skriven av Sharon Lynn Pruitt.
Berätta.
Igår när jag läste hennes namn så tänkte jag att hon hette Sharon Lynn Prutt. Och jag skrattade jättemycket. Jag är så barnslig.
Du tyckte också det var så roligt att du skrev till mig.
Ja. Men för jag satt så och fnissade för mig själv. Så jag bara, jag måste berätta det för någon. Och Oskar kommer inte tycka att det här är kul.
Men det var så kul för du kunde liksom knappt hålla dig nu. Prutt.
Ja, det var väldigt kul.
Livet.
Och så har jag läst en artikel som heter "The Disturbing Story of Sydney Loof's Murder and Aubrey Traill's Throat Slashing" på All That's Interesting, skriven av Marco Margaritoff. Och så har jag läst "The Bizarre Disappearance and Murder of Sydney Loof" på Medium.com, skriven av Delaney R. Bartlett. Och sen har jag lyssnat på avsnitt 189 av podden Morbid. Avsnittet heter The Murder of Sydney Loof, a.k.a. The Tinder Murder.
Tack. Tack,
tack för att du lyssnade.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Klockan är strax innan 3 på natten, fredagen den 12 mars 1926. Vi befinner oss på Kungsholms torg.
Ooh,
vi är
där jag bodde nästan.
Jag vet, och jag hade tänkt att jag skulle göra det här medan du fortfarande bodde där.
Ja, det hade varit kul.
Mm. Men du har fortfarande en stark relation, tänker jag.
Ja.
För på Kungsholms torg så ligger vi den här tiden en liksom taxistation. Mm. Och där sitter då chauffören Bror Wilhelm Strömberg. Och han funderar på om han ska åka hem eller om han ska liksom vänta ut för typ en sista körning. Han är liksom precis i slutet av sitt skift då, typ. Men plötsligt så kommer då två män emot honom. Och de är så här ganska, de är liksom finklädda, välklädda. Tänk plommonstop. Och han är så här, du vet, hoppas typ att de ska vilja åka med honom. Och mycket riktigt så går en av dem fram till honom och frågar om han är ledig och ber honom sen möta dem vid en annan adress som ligger typ bara några minuter bort, som är Kungsholms hamnplan 3.
Mm.
Och det är för att de säger då att han ska liksom hämta en annan person där. Men de, alltså de kommer också vara där liksom. Men, så att jag vet inte om de åker med honom den biten eller om de går. Men hur som helst så parkerar då den här liksom droskchauffören utanför. Och snart kommer då de här två männen mer eller mindre liksom bärande ut på en tredje person.
Mm-hmm.
Och den här personen, han är jättefull. Alltså han är riktigt jävla packad. Så de typ lyfter in honom i baksätet. Mm-hmm. Och det enda han liksom säger är typ att han typ sluddrar fram att han vill åka till Sturegatan 8.
Okej.
Okay. Och sen så åker de iväg då. Och bilen hinner bara, så att de här två männen är kvar. Det är bara den här fulla personen som är i baksätet och taxichauffören. Och bilen kommer bara hinna typ 450 meter till krönet av Pipersgatan. För där går en sprängladdning av.
Oj.
Och den sprängladdningen, alltså, skickar bilen typ 40 meter framåt. Typ 1000 fönsterrutor kommer gå sönder. Smällen hörs över hela Stockholm och från polishuset, som ju ligger precis bara typ en gata bort, så ser man liksom ett eldsken typ lysa upp himlen helt plötsligt.
Shit.
Och den här explosionen kommer liksom bakifrån och får verkligen gatan att se ut som typ, alltså, liksom en krigsplats typ. Och den kommer då att spränga passageraren i bitar. Man Shit. Hittar kroppsdelar spridda över 100 meter. Vissa av dem på andra sidan av, du vet, den här piperska muren. Du vet, det ligger ju liksom som en... Mm. Det här är ju som baksidan av den. Så inte ut mot Skelegatan. Man hittar liksom kroppsdelar i den här lilla parksituationen som är där inne liksom. Och det sjuka är att... Alltså, det här, allt med det här är ju helt sjukt liksom. Men en helt absurd detalj är att chauffören, alltså Bror Wilhelm Strömberg, han överlever smällen.
Nej.
Och får, alltså, han sitter liksom kvar vid ratten och får typ bara lite så mindre skador.
Men va?
Hur sjukt? Alltså, den hoppade 40 meter framåt.
Alltså, det är ett stör.
Ja, jag vet. Alltså, han måste ha haft...
En sån bil ska man ha.
Det var en Buick.
Ja. Ah. Love me some American cars.
Verkligen. Okej, okay, men så polisen kommer uppenbarligen jättesnabbt till platsen eftersom de jobbar exakt där och brandkåren kommer dit och sådär också. Och de kan då, trots att den här passageraren verkligen har råkat ut illa ut av den här sprängningen, så kommer de snabbt kunna identifiera honom för att de hittar visitkort på platsen.
Ah!
Vet inte vad de var gjorda av för material. Men de hittade i alla fall ett liksom visitkort som visar att han heter då Sixten Flyborg. Och de hittar också typ så här värdepapper som visar att han har gjort någon slags ekonomisk transaktion med en annan person som heter Erik von Arbin. Och det finns en adress då på de här papperna som visar alltså som hänger ihop med den här transaktionen. Och det är då Kungsholms hamnplan 3. Så okay. Redan liksom tidigt på morgonen har de liksom ett namn på den döde, ett första spår och en adress. Så de åker till Kungsholms hamnplan 3 och där åker, det är typ 400 meter bort. Och där hittar de inte Erik von Arbin, utan i den här lokalen så ligger en tredje man och sover.
Jassa.
Han heter, sover. Han ligger och sover. Han heter Alexander Kruger.
Mm-hmm.
Han, kommer att visa sig, har levt ett jävla liv.
Jassa.
Japp. Det ska jag berätta för dig om för dig nu.
Kul.
Han föds 1903. Det verkar som att han föds i, att han är född i Tyskland, men att han liksom redan som ett ganska litet barn typ, som ett, att han redan som liten flyttar till Stockholm. Och okay. Så han kommer liksom växa upp i Stockholm och han växer upp i så här väldigt fina miljöer typ. Han är han kommer från liksom överklassen. Men han är en riktigt stökig kille som kommer att religeras från liksom massa skolor under sin okay. uppväxt. Mm. Bland annat så religeras han från Lundsberg.
Mm. Och då vet man.
Då vet man exakt. Han kommer senare att berätta en och annan stark historia från sitt liv. Obs! Han är själv källa till det här.
Okej. Okay.
Men låt oss bara köra på det. För att det,
yeah.
det har det sina kul. Poänger. Du kommer höra. Mm. För det är då som sagt, alltså, han är typ stökig. Han är jättestökig. Så hans mamma skickar honom till liksom lite olika håll. Det känns som att hon har mycket kontakter ute i världen och typ, du vet, är så här, okej, okay, han kanske kan vara där en stund. Han kanske kan vara där en stund. Nu kan han vara på den skolan. Alltså så att han liksom, han är på ganska många olika platser då under sin uppväxt. Bland annat så skickar hon honom till Hollywood under en period.
Mm-hmm.
Där blir han vän med skådisen Douglas Fairbanks.
Mm-hmm.
Och han flyttar också in hos Douglas Fairbanks under någon period.
Okay. Men, hur gammal är han då?
Men typ kanske så här sena tonåren typ.
Han måste vara riktigt trevlig, tänker jag.
Ja, men jag tror han måste vara jättecharmig. Det tror jag verkligen. Förutom att han också inte, alltså han hamnar i bråk. Och han hamnar bland annat i bråk hemma hos Douglas Fairbanks.
Är han en stilig person, skulle du säga?
Han är typ ganska stilig, ja.
Mm.
Hemma hos Douglas Fairbanks har en fest. Och Alexander är där. Där är också Charlie Chaplin. Han hamnar i bråk med Charlie Chaplin.
Okej.
Okay. Han liksom, för han tycker att Charlie Chaplin är tråkig.
Nej, men gud.
Men han nöjer sig inte med att säga det. Utan det han gör är att han kommer då att slå Charlie Chaplin på käften.
Jaha.
Och då tycker Douglas Fairbanks så här, men fan, du kan inte hålla på att slå good old Charlie Chaplin hur som helst. Du tonåring, random från Sverige. Du får nog flytta ut från mitt hem.
Okay.
Så han blir av med sitt boende då i Hollywood. Och han ska liksom dra vidare. Det är bara det att han har gjort slut på de pengar han har fått från sin mamma.
Yeah.
Men han lyckas ta sig till New York. Därifrån vill han åka tillbaka till Europa. Så det han gör då är att han lyckas smyga ombord på ett skepp som ska till Europa. Och så gömmer han sig i kolboxen på skeppet.
Alltså det här låter som en sån riktig mytoman.
Ja, 100%. Så han tillbringar 2 dagar i en kolbox.
Perfekt.
Vilket också är...
Som eldas för fullt över hela Atlanten.
Japp. Tråkigt när man råkar liksom skyffla ut honom och slänga in istället. Men sidospår är ju att när min mormor kom till Sverige så skrev GP i artikeln om det. För att uppenbarligen så skrev man artiklar om att det kom typ 2 judiska kvinnor till Sverige. Då skrev de att hon hade åkt i en kolbox.
Mm-hmm.
Jag vet inte varför. Alltså mormor påstår att hon aldrig har sagt det här.
Hon
hade liksom lite så agg mot GP hela sitt liv. Jag vet liksom inte om det bara var det här att de tyckte att det var konstigt att de hade så svart hår.
Men
hur som helst så, Alexander har i alla fall, han har enligt sig själv då åkt i kolboxen. Åtminstone under de 2 första dagarna av den här resan. Sen kommer han ut, men då är de väl tillräckligt långt ut på Atlanten att han får åka vidare.
Just det.
Han åker till Paris, men därifrån så skickar hans mamma honom på en ny uppfostringsskola. Mm-hmm. Nu är det typ, ja, alltså vi är ju runt så här 1920, 1921, 22.
Okay.
Typ sådär.
Mm.
Den här gången så ska han åka till vad som är dåvarande Tyskland, men nuvarande Polen. Och där ska han liksom bli omhändertagen av hans mammas vänner. Herman och Karin Göring.
Nej.
Och Herman kommer ju senare förstås då göra sig känd som Hitler, andra man. Han är ju liksom ledare för Luftwaffen och grundar Gestapo. Och är väl typ också den, tror jag, som ger orden om den slutgiltiga lösningen. Han liksom, det är hans greatest hits. Men det här är typ början av 20-talet då. Jag tror att det här är 1922. Och han går då med i NSDAP i slutet av 22, typ.
Okay.
Och hans första fru, han har ju varit jättemycket i Sverige. Och han var ju då gift med en svensk kvinna som heter Karin. Det var hans första fru.
Okay.
Och hon verkar ha känt Alexanders mamma. Så att det finns en koppling där.
Okay. Liksom.
Han verkar ha känt Göring.
Det är så sjukt.
Weird flex. Men det här är också så starkt. Alltså, Göring kommer liksom grunda Gestapo. Han kommer grunda koncentrationslägerlösningen.
Nej.
Men han lyckas inte kontrollera Alexander Kruger. Utan han...
Då vet man.
Alltså två veckor.
Stökigt.
Ja, två veckor stannar han på den här skolan. Sen rymmer han.
Okej. Okay.
Han rymmer, och det här tycker jag också konstigt, till sin mamma som befinner sig i Rom. Så att det verkar inte vara inte superbra koll. Men i alla fall, sen åker han vidare till Paris. Där träffar han på en rumänsk prinsessa.
Mm.
Henne gifter han sig med.
Okej.
Okay. Och sen vet jag inte vad som händer. Jag vet inte liksom vad som händer riktigt med den relationen. Men, utan några år senare då, så dyker han upp i Stockholm.
Mm.
Nu är vi tillbaka där. Och där lever han liksom ett gott, stökigt nattklubbsliv. Typ. Festa mycket. Knarkar en del. Typ, du vet, så gillar morfin lite för mycket.
Ah, ja, ja.
Han är lite som morfinist typ. Och han gör då en hel del svajiga affärer också. Och i så här utelivet då, så träffar han på en man som heter Erik von Arbin. Och Erik är lite äldre än Alexander. Han är född 1894 i Helsingborg. Och runt skiftet där mellan 10 och 20-tal så har Erik varit i Sri Lanka, eller Ceylon som det kallades då. Och där har han gett sig in i te-business.
Mm-hmm.
Han har väl varit på något plantage, kan man tänka sig. Och där har han då träffat en annan svensk, Sixten Flyborg. Och Sixten var född 1892, kom också från Helsingborg. Så de driver först en teodling tillsammans i Sri Lanka. Innan de i början av 20-talet bestämmer sig för att åka tillbaka till Stockholm och börja ägna sig åt teimport.
Mm-hmm.
Så de startar bolaget VR Bean och Company Teimport. Så nu är alla våra tre huvudpersoner tillbaka i Stockholm helt enkelt. Och i då mitten av 20-talet så träffar Erik och genom honom också då Sixten, alltså på Alexander. Och han verkar ge sig in i deras teaffärer lite grann tillsammans med dem. Men det här företaget går inte alls bra. De har det jättetufft ekonomiskt. Och ungefär samtidigt som Alexander kommer in så börjar de liksom kanske hitta lite icke-lagliga sätt att tjäna pengar. Kungsholmens brandmästare vid den här tiden. Vad tror du han hette?
Han heter någonting med eld.
Andreas Grill.
Nej.
Han gör verkligen det. Man blir ju glad.
Roligt.
Man blir ju glad.
Ja.
Men han kommer i alla fall att liksom reagera på det faktum att det brinner. Att han vid flera tillfällen rycker ut till olika lagerlokaler där det har brunnit och möts då av Erik och Alexander.
Ja, det känns ju suspekt.
Lite
man
suspekt,
säga.
Precis. Och det börjar då, han misstänker ju hela tiden att så här, det här är anlagda bränder, det är försäkringsbedrägerier, men det händer liksom ingenting juridiskt med det typ. Men det verkar som att de här bedrägerierna kanske typ inte räcker till riktigt för de här två. Utan de börjar då fundera på andra sätt att rädda företaget. En idé är då att döda bolagets vd, Sixten Flyborg. För det skulle innebära att de får ut 100 000 kronor från hans livförsäkring.
Okej.
Okay. Och samtidigt som allt det här liksom pågår så fortsätter de leva det här liksom, stökiga Stockholmslivet. Och i det så kommer de bland annat i kontakt med en kvinna som heter Antonetta Henrietta Clementina Ingvardsen. Nej.
Det är som Pippis namn.
Jag vet. Clementina är ändå toppennamn.
Det är toppen.
Hon, vet vad hennes smeknamn är? Det är Dettan.
Dettan?
Dettan. Mm. Hon är dömd för någon slags bedrägeri sen tidigare. Men hon kommer också under 30-talet, så efter det här, blir typ så här ökänd för sin brottsliga verksamhet. Alltså hon håller på med lite olika shady business. Och börjar i pressen kallas för Madame X.
Nej.
Och detta är gift och hon har två barn med en man som heter Martin Ingvaldsen. Han beskrivs som köpman, men det verkar, alltså han verkar smuggla sprit. Det verkar okay. Han gör.
Kort och gott.
Ja, och det här är toppen. Under sommaren 1925 så är han på vad som beskrivs som en 4 månader lång jobbresa i Stockholms skärgård.
Nej. Fan vad slapp.
Det verkar bara vara det här med spriten då. Och alltså han är borta i 4 månader och det är också så jävla slappt att typ inte hälsa på sin familj. Han kanske gjorde det, det vet jag inte. Men det är vad han säger till polisen i alla fall, är att han har varit i skärgården i 4 månader på jobbresa. Mm-hmm. Och när han kommer tillbaka så inser han att hans fru har ägnat sig åt ett och annat när han har varit borta.
Mm-hmm.
Bland annat så har hon haft orger i deras lägenhet.
Nämen.
Men
hur kommer han på det?
Men, fan, jag tror typ inte att Antoinette Henrietta Clementina var så himla noga med att typ gömma spåren efter sig, eller? Vilka äckliga spår det var.
Alltså verkligen.
Du vet, det är som när man i typ som CSI tar fram en sån blå lampa. It lit up a room. Fan, verkligen. Men det som hon också har gjort under tiden som han har varit borta i alla fall, att hon har inlett en relation med Sixten Flyborg.
Okej.
Okay. Så de har två börjat ligga med varandra.
Mm-hmm.
Och ytterligare en grej med det är att Alexander Kryger, han vill ligga med detta.
Ja. Yeah.
Han är askåt på henne, kan man säga.
Okej. Okay.
Och nu står ju då Sixten Flyborg liksom dubbelt i vägen för Alexander. Han är nyckeln till den här livförsäkringen, men han är också ett hinder på vägen till detta.
Mm-hmm.
Så Alexander och Erik börjar då fundera på hur de kan göra sig av med Sixten. De funderar på att förgifta honom. De funderar på att ge honom en överdos kokain. De funderar på att kasta ner honom från Katarina-hissen. Har lite olika planer. Men i januari...
Det känns som en sån riktig gammeldags plan. Med Katarina hissen, hela den liksom slussen, sättningen. Alltså det känns bara så... Det känns som en sån gammal film.
Typ att de hänger ut honom först där. Alltså förstår du vad jag menar? Typ att det är så
verkligen.
Här...
Nu ska du dö!
Exakt så. Men det blir inget Katarina hissen. Utan när de bestämmer sig för då att liksom testa på att göra sig av med Sixten, så går de tillväga på ett mycket enklare sätt, kan man säga.
Mm-hmm.
För det som händer är att Alexander Kryger går helt enkelt hem till Sixten Flyborg, ringer på dörren, och när han öppnar så slår han honom i huvudet.
Okej. Okay.
Det funkar
inte lika raffinerat.
Inte lika raffinerat. Och det funkar heller inte.
Okay.
Sixten överlever, men han har inte sett vem som har slagit honom.
Mm-hmm.
Så han är helt omedveten om det faktum att hans två kompanjoner försöker liksom, de är mid mordförsök på honom.
Okej. Okay.
Så jag tänker att det är väl därför då han tackar ja när de ringer honom från en krog på Hantverkargatan på kvällen den 11 mars och är så här: hallå, vi sitter här och super, vill du komma hit? Tackar man ju inte nej till.
Nej, aldrig.
Han kommer dit. Och framåt natten så går de då till vad som ibland beskrivs som Eriks lägenhet, ibland som företagets typ lokaler som då ligger på Kungsholms hamnplan, som där jag nämnde tidigare. Och där super då Erik och Alexander ner Sixten. Och strax innan 3 skaffar de då fram den här taxin som ska köra hem honom. Men han kommer ju då aldrig komma hem. Mm. För, och det här är så jävla sjukt. Alltså, håll i dig nu.
Det ska jag.
För Erik uppehåller typ taxichauffören. Han typ pratar lite grann med honom. Pratar lite grann med Sixten i baksätet. Medans, vilken konstig betoning. Medan Alexander lägger något bak på bilen. Du vet att det är typ som en liten hylla bak på liksom gamla bilar. Typ som att men typ där det sitter ett extra hjul.
Ja, där man hade bagage typ.
Jag tror att det är typ att där det sitter ett extra hjul, förstår du vad jag menar? Jag där liksom kilar han in eller lägger ett paket som består av 6 kilo dynamit.
Oj.
Och en stubintråd med 90 sekunders brintid.
Nej.
Sen tänder han på stubintråden. Och sen
kör.
Det är liksom så de han tänder på tråd. Ja, och sen skickar de iväg honom.
Det är stört.
Och deras tanke var att den skulle smälla typ utanför rådhuset, om jag förstått det rätt. Mm-hmm. Men taxichauffören körde då en liten annan väg. Han körde upp liksom Pipersgatan istället. Typ.
Just det.
Så att den kom ju bara då liksom 450 meter typ innan bilen exploderar utan bara helvete.
Shit.
Och både Erik och Alexander grips ju då liksom bara efter ett så här. Det går timmar typ. Erik är den första att erkänna. Det gör han typ efter några dagar. Alexander försöker först att skylla på dettans man, Martin Ingvaldsen. Mm-hmm. Och det har tydligen varit deras plan från början liksom. Alltså att de ska mörda Sixten.
Och dettan har varit med på det här?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Inte vad jag förstått. Men de ska liksom mörda Sixten och få det att se ut som att Martin har gjort det på grund av att han hade fått reda på den här affären.
Mm.
Det verkar vara liksom deras tanke då. Och typ att de har så här, de har haft tankar på att så här, få det att se ut som att han, alltså att mörda Martin med, men få det att se ut som ett självmord.
Okej.
Och att de skulle liksom lösa det då som att så här, ja, men han tog livet av sin frus älskare och sen tog han livet av sig själv. Men efter ungefär en vecka så erkänner också Alexander alltihop. Och det här fallet kallas då Flyborgska smällen eller Piperska smällen. Och det blir ju en så här riktig typ klassiker i Stockholms kriminalhistoria liksom. Du vet, det är så här, människor från överklassen, det är ju så mycket typ så här, sex och skandaler och samtidigt det här sjuka jävla brottet som är att de bara satt fast en jättestor bomb typ bak på en bil. Alltså det är liksom så mycket jävla stört typ. Det hamnar verkligen i så här skvallerpressen. Och då när man slänger in att Alexander under rättegången berättar de här historierna om hur han har slått Charlie Chaplin på käften liksom.
Alltså. Han vill bara, han gör liksom hela tiden, han ser det som sin scen.
Ja, nej, men alltså det är typ så. Och det är också typ vid den här tiden när rättegången är, då är det 1926. Då har liksom, alltså Göring har redan, han var ju med under ölkällarkuppen tror jag. Alltså jag tror att han typ skadades under liksom, under den tiden. Så att då har man ju redan gjort den här kopplingen till Hitler med honom. Ja, men du fattar liksom. Ja. Det är verkligen en perfect shitstorm typ. Och de kommer då, båda två, Erik och Alexander, dömas till livstids straffarbete och de ska också betala 72 259 kronor i skadestånd. Det är, det är över 2 miljoner i dagens värde.
Okay.
Och de pengarna ska då delvis gå till den här stackars jävla taxichauffören, bror Wilhelm Strömberg.
Alltså, verkligen.
Som liksom tydligen förstås aldrig blir sig själv igen.
Nej.
Men också så ska de här pengarna gå till fastighetsägare som har fått liksom påverkan på deras fastigheter när den här bomben har sprängts. Efter att han släppts från fängelset 1942 så flyttar Erik von Arbin till en ort någonstans i Västernorrland. Där dör han 1983. Mm-hmm. Och Alexander Kryger släpps 1937 på grund av psykisk sjukdom. Så han hamnar på sinnessjukhus efter avtjänad dom. Men han kommer sen då att bo kvar i Stockholm efter att han väl kommit ut. Och han dör 1976.
Oj, oj, oj.
Så det här var då Flyborgska smällen, eller Piperska smällen. Ett fall hämtat från ditt före detta hemkvarter.
Väldigt spännande.
Det är väldigt nära där du bor innan.
Det är väldigt nära. Tänk om jag hade vetat att ni hade gått förbi Piperska muren och tittat in.
Ja. Vet du vad? Och det är också väldigt nära där jag bodde när jag flyttade till Stockholm.
Det är det faktiskt.
Tänk vad mysigt vi hade kunnat ha det om vi bodde där samtidigt.
Alltså verkligen.
Nu bor ingen av oss kvar.
Det var bara 6 år emellan typ.
Så nära.
Men ändå.
Så nära. Och jag har då framförallt en otrolig källa. Mm-hmm. Jag har kollat på ett föredrag.
Nej.
Med historikern Mats Hayen från Stadsarkivet. Som alltså det finns liksom inspelade, det heter typ så här onsdagshistorien.
Också ligger på Kungsholmen.
Just det, mycket bra. Han verkar verkligen vara kingen på Piperska smällan. Så att han liksom, det var en hel, var typ en så nästan, kanske 45 minuter lång föreläsning.
Mysigt ju.
Ja, det var ju asmysigt och det finns fler. Bland annat finns det en om Madame X som jag berättade för Marcus om och nu är han väldigt sugen på att se den. Så i morse han bara, kan vi se föreläsningen om Madame X ikväll?
Gud, tänk om man hade vetat att man skulle be om att få se en föreläsning.
Men för mig är det här exotiskt eftersom jag aldrig har pluggat.
Ja, just det.
Marcus är bara, han bara, det är jättebra för dig. Nu snart kommer du. Det här är så nära att vara akademiker jag någonsin har kommit. Men han har typ också så här, du vet, gästat morgonpasset till Petri som han istället för att vilja kolla på föreläsningen kan man kolla på, lyssna på honom där. Och hela det här spåret om att det kan ha typ funnits ett annat motiv än det rent ekonomiska, vilket är, alltså det ekonomiska har alltid varit liksom main motivet när det har pratats om det här, skrivits om det här. Men det här motivet om Madame X och att Kryger ville ligga med henne, det är typ den här Mats då som har så här djupdykt i olika förhör och förstått typ att det, alltså det spåret kommer från honom. Okay. Han har också skrivit en artikel på bizstories.se som jag läst. Och sen har jag läst en artikel på tidningen Land. Fast det verkar, det är ett samarbete med Minne National. Den är skriven av Torbjörn Österholm. Sen har jag också läst bloggen taxiroy.blogg.se. För han skriver om svenska taximord.
Okej, spännande.
Ja, och sen har jag läst...
Och hemskt.
Ja, verkligen. Det känns som att det tyvärr finns en del. Och sen har jag läst en Aftonbladet-artikel av Mikael Jägerbrand med rubriken Planen att spränga direktören i luften. Och Wikipedia, men också förstås Statistiska centralbyråns prisomräknare för inflation. En stark samling källor den här veckan. Eller?
Verkligen. Bra jobbat, Karin.
Ja, eller hur? Nu har jag forskat.
Hallå?
Åh oh, nej. Nej, men jag råkade lägga på.
Du blev så till det så du lade på.
Ja. Jag bara, jag har viktigare saker för mig. Jag måste ut och forska.
Verkligen. Måste se mer föreläsningar. Du ska bygga din kandidat.
Hur många föreläsningar måste man se för att bygga en kandidat?
Alltså det är för många, Karin. Don't do it. Just gå inte i fällan.
Enstaka föreläsningar.
2000.
Ja, men bra. Nu har jag sett en. Mm. Så blir det en till ikväll.
Du, när Sally har kommit, då kommer du få din kandidat på tag. På en kort stund.
Ja, just det, för då kan jag kolla på det.
Du kan bara kolla.
Uh-huh.
Men tänk, vem... Då kommer hon ha sin kandidat när hon är...
Men du,
två år.
Fråga. Mm. Vem rapporterar jag in mina poäng till?
Universitetets nämnden.
Och vilket universitet är det jag går på?
Du går på Hayens.
Han har ett eget. Hayens.
University of Hayen.
Okej, okay, bra. Ja, men bra, men då vet vi vad vi håller på med.
Det gör vi. Kul, när vi är tillbaka för hösten.
Alltså så härligt. Och när vi hörs nästa vecka så kommer jag ha kunna berätta om mitt barn, hoppas jag.
Så jävla mysigt. Jag längtar skitmycket.
Jag med. Det ska bli så kul att träffa henne. Det ska bli så kul att prata med dig igen.
Det
längtar jag till redan, Anna.
Jag med.
Det lät ironiskt nu, det var inte meningen.
Jag tyckte inte det.
Nej, okay,
för jag kan inte ironi.
Gulligt. Men vet du vad du kan? Vet du vad du kommer kunna när vi hörs igen? Golf. Allt om golf.
Tiger Woods, akta dig.
Here I come. Okej, tack för att ni har lyssnat.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.